Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla. Du lyssnar på Motståndens natur.
En framåtblickande podd om radikal klimat- och miljöpolitik.
Med mig, Ellen.
Och Jakob. Ellen. Vad har hänt sen sist?
I världen eller i livet?
Sist vi sågs var nästan ditt bröllop, va? Ja. Kan det stämma?
Ja, det har ju hänt.
Det är en hel sommar som har hänt sen dess.
Men... Ja, men det har ju hänt, ja. Bröllopet.
Du berättade att du och din make numera är på första namns basis,
ja,
med varandra.
Ja, men precis. Man får ju lägga av åtminstone vissa titlar när man väl är gift, va?
Mm.
Sen så skulle vi ju inte dua varandra. Det blir lite väl intimt. Men,
ja, det är klart.
Vi kan ju benämna varandra vid förnamn, sådär.
Ja, jag pratade ju med din make senast för en 5 minuter sedan, för jag lyckas inte få datorer och ljud och sånt att funka, men det kan han.
Ja.
Du tur att gifta dig med honom.
Ja, men det är bra. Han kan podda och så kan jag använda en hammare. Ja. Så är det ett komplett äktenskap där, va? Vad har hänt i ditt liv?
De senaste veckorna har det hänt lite kul grejer runt omkring oss och klimatpolitik och sånt. Vi hade några kamrater som var iväg och seglade. Det var inte jag med i sig. Men
så, du vill ändå glida i glansen.
Ja, så händelselöst i mitt liv att jag får prata om vad andra gör. Men det finns ett skepp som heter Lovis som gör såna här politiska seglingar med olika organisationer runt om i Östersjöområdet. Och de gjorde en segling för klimatet från Århus och hit till Göteborg. Men det som var kul för min del, förutom att det var väldigt roligt att alla på den här båten var väldigt glada och hade haft väldigt kul och en vecka.
Alltså man kan ändå förstå att en vecka av segling, då är man glad.
Men de hade haft det jättebra och det var ju kul. Men när de la till här i Göteborg vid Operan så hade vi en liten fest. Och det blev jävligt lyckat, det var väldigt kul. Det kom en massa folk och vi lagade käk och pratade om fördelning och sånt där. En riktig toppfest.
Men du var med på festen helt enkelt?
Ja, precis. Så jag har kommit ut och träffat lite människor. Sen så hade vi ju här i det här rummet, hade vi ju här om veckan en poddkonferens med Radio åt alla-gänget.
Vadå, var ni i det här lilla rummet?
Ja, inte bara. Vi var ju i rummet bredvid också där våran eminenta krigspodd hade livepodd.
Hade de det i rummet bredvid? Ja, väldigt små rum.
Ja, det var trångt. Det var väldigt dålig luft. Annars har det inte hänt så jäkla mycket. Jag har gått hemma och skrotat hela sommaren liksom. Vilket inte är så kul att podda om.
Nej.
Ska måla om i ett rum liksom. Ett äppelträd blåste ner här en veckan. Ska vi podda eller?
Ja, eller alltså jag är bara här för eller? Men vi ska väl prata om aktivism, rädsla och repression. Och det är väl någonting som har varit... Men jag tror många kanske känner att det känns aktuellt. Framförallt med, tänker jag, de här... Är det återställ våtmarkerna? Eller är det ta tillbaka framtiden? Som har fått domar med ganska höga straff. Jag tänker att det är liksom aktuellt i ganska mångas medvetande. Just för att det har varit så... Ja, men det har varit några lite högprofilerade händelser. Mm. Liksom. Men anledningen till att jag egentligen var intresserad av att prata om det var att jag träffade en bekant som jag varit aktivist med tidigare för kanske 6-7 år sedan eller något sånt. Jag vet inte. Som jag frågade hur det var med dens, hur aktiv den var idag. Och hur mycket den gör aktioner och... demonstrationer och allt möjligt. Och den jobbar idag på myndighet och svarade att men gud, det vågar jag absolut inte. Jag vågar inte.
Nej.
Jag har slutat med det. Jag vågar inte. Och det var ganska tydligt att den personen tryckte på sin egen rädsla liksom. Jag vågar inte, jag kan inte för jag vågar inte. Alltså nu minns jag inte om det var så att vi var på Ende Gelände ihop, men något åt det hållet.
Mm.
Vi kan säkert ha varit på Folk mot fossilgas eller Stoppa Primraff eller något sånt som är lite mer än en demonstration, men inte jätte radikalt liksom.
Jag upplever också att det finns liksom en rädsla, alltså för det kan man ju, det är ju ändå en aktivism som liksom är ganska, den märks ju ganska disruptiv och provocerande, är ju ändå lite syfte till viss del liksom. Men det finns ju en rädsla även för att nästan uttala sig i frågan till och med, kan jag känna, som jobbar inom, alltså som jobbar på myndighet eller förvaltning, men även bortanför den rollen, journalister, experter experter, forskare som uttrycker att de är försiktiga med sina åsikter för att inte verka eller framstå så aktivistiska. Bara av att ha nästan, att man till och med drar sig för vissa professionella utlåtanden för att det kommer mottas som aktivism, vilket i sig då är dåligt. Liksom.
Har du något exempel du tänkte på?
Alltså det första exemplet jag tänker på direkt är ju härom veckan när den här klimatreporten hos SVT, journalisten Erika Bjärström lämnade SVT, säger att mängden hat har spelat in och det är framförallt kopplat då till klimatrapportering. Och det är ju ett fall liksom. Man kanske skulle kunna vara försiktig för att dra jättehöga växlar på det, men det är ju, jag tycker vi ser det på en massa håll. Ja, men det senaste har det kommit ganska mycket sådana här artiklar från USA och Danmark och ja, absolut inte minst Storbritannien med hur tjänstepersoner och experter lämnar sina jobb eller bara tystnar kring de här frågorna om kopplingen mellan klimatförändringar och fossilkapital eller liksom utsläpp och stora företagsvinster och så vidare liksom. Rädslan i sig är ju intressant.
Mm.
Jag vill prata sen om i vilken kontext vi ska förstå att den här rädslan verkar växa och spridas liksom. Och resultera i att många tystnar eller backar eller väljer att göra något annat.
Alltså det finns en väldigt stark... Och det tänker jag väldigt tydligt i journalistkåren, för att vi som på något sätt identifierar sig oss som aktivister, vi är ju inte så rädda för att vara liksom utstickande eller att bli utpekade på något sätt. Men det finns ju en väldigt rädsla bland journalister och tjänstemän att bli utpekade som aktivister eller bli utpekade som liksom disruptiva. Och det tror jag har en väldigt så normerande effekt. Som jag tycker syns väldigt tydligt. Ja, du har skrivit här att man kan jämföra med Palestinafrågan, och den tycker jag också är så otroligt tydlig. Hur alla är rädda för att sticka ut eller liksom.
Ja, alltså tycker jag har känt, eller det har liksom varit en tryckande tystnad i den svenska debatten överhuvudtaget, men liksom på arbetsplatser och ja, men i det vardagliga samtalet, en tystnad liksom som har känts väldigt påtaglig och kvävande kring att prata om Palestina sen oktober förra året. Och jag tycker det är svårt att inte dra paralleller där, för att där är det också så att många som kanske har mycket att säga om detta har dragit sig för att göra det. Eller det är som att det är en tystnad som liksom kryper sig på något sätt. Det lättade lite märkte jag när studentprotesterna drog igång i våras. Det tyckte jag var ett ganska starkt ögonblick, för jag märkte det här i Göteborg bara när det lägret i Vasa i Gazaparken restes, så blev det helt plötsligt tröskeln för att ens nämna vad som händer sänktes. Jag hörde folk som jag inte hört säga ett knyst om det. Mm. Kanske inte dra jättehöga växlar och prata om, ja, men prata klarspråk om Israels folkmord på palestinier, men de kunde prata om våldet som försöker att överhuvudtaget benämna det. Det tyckte jag var en intressant grej som hände liksom. Jag vill komma tillbaka till kopplingen till Palestinafrågan allt eftersom.
Mm.
Eller senare. Men om man kan backa bandet till finanskrisen 2008 till exempel.
Mm.
För jag tycker nog att det hände någonting i efterdyningarna av det. Det fanns ett ögonblick där under 00-talet där det kanske inte gjorde så mycket ordentlig klimatomställningspolitik överhuvudtaget. Men det var en fråga på agendan på väldigt hög nivå. Och man pratade klimat. Och det var en angelägenhet i den politiska debatten. Det fanns en, kanske inte hegemoni, men jag upplever att det fanns en stämning av någon slags samförstånd kring att det här var en viktig fråga.
Mm.
Även i borgerliga led liksom. Även om man kanske inte kan sätta stor tilltro till vad den politiken hade landat, så fanns det liksom ett samförstånd kring att det här var en mer eller mindre akut fråga. Men efter finanskrisen så var det som att det försvann på något sätt. Det försvann definitivt från den globala politiska agendan. COP25, alltså den här Köpenhamn-klimatkonferensen blev ju ett fiasko där 2009. Det kanske inte bara går att skylla på finanskrisen, men jag tycker att det blev ett skifte där liksom. Där man valde helt andra sätt att rama in framtidsvisioner och de akuta problemen i världen och så vidare. Den här tillbakagången, eller man ska säga, för agendasättandet av klimatfrågan besvarades med rätt, alltså efter ett tag ska sägas. Det blev ju någon slags tillbakagång även i aktivistled, men det har liksom växt en stadigt ökande militans istället då, bland klimatorganisationer, och det har på något sätt, temperaturen har ökat underifrån där liksom.
Men om jag bara får flika in, så jag bara tänker att jag tycker att man kan se en väldigt stor skillnad i typ hur Greta och Fridays for Future-rörelsen bemöttes när den började, när den blev liksom jätteupplyft och jätte liksom inbjuden till alla maktens rum och Och de blev en så oerhörd symbol. Och att det var då när den rörelsen också hade en ganska låg grad av militans. Det man gjorde var att man skolkade. Mm. Liksom. Men när de här ungdomarna har växt upp så har de ju blivit allt mer disruptiva. Alltså att, man håller mycket mer på med en degelända-aktiga grejer. Eller liksom blockader och aktioner och så. Och där är det ju någonting att liksom klimatfrågan kan få lov att finnas så länge den inte stör. Men så fort den börjar störa och inte ställa någon till svars, för det har man väl kunnat vara populär för. Men när den börjar liksom säga vi måste välja eller det här måste stängas ner eller så, där utsätts man direkt för jättemycket repression. Eller där tycker jag att man ser en jättestor skillnad i. Jag vet inte hur många år har det gått sedan hon började strejka. 10, 8, något sånt.
Men precis under samma tidsperiod så har ju andra organisationer uppstått med en ökad militans. Vi har liksom XR och Just Stop Oil i Storbritannien. Och typ vad vi menar, Sunrise Movement och Fridays for Future då, som du säger. Men på senare tid här i Sverige så har vi ju tagit tillbaka framtiden och återställt våtmarker till exempel. Ja, men de ägnar ju sig åt det större aktiestämmor. Alltså nu snackar vi inte bara, det är ju fler organisationer liksom. Men blockera vägar, sittings, sabotera konstverk med, eller sabotera, men provocera kring konstverk och så. Även protester mot pipelines har ju liksom under precis den här tidsperioden uppstått på ett par håll i världen. Den kanske mest kända, den här Standing Rock-protesterna.
Just det, i South Dakota var det, va?
Ja, precis.
Också en sån intersektionell kamp också, eller hur?
Ja, alltså en allians mellan ursprungsfolk, organisationen för ursprungsfolks rättigheter i allians med klimat- och miljörörelserna 2016, tror jag. Men även på andra håll liknande protester, alltså det har skett jättestora protester världen över kring den här östafrikanska pipelinen som skulle byggas, den här East Africa Crude Oil Pipeline, EACOP. Just för att den finansierades av multinationella banker men förorenar de här viktiga vattentillgångarna och tvångsförflyttar tusentals bönder i Uganda och Tanzania. Men så globalt spännande protester. Så det är ju liksom en utveckling som har skett. Det är inte nytt med klimatprotester, men de här stora breda rörelserna har liksom på något sätt ökat i militans. Men det alla de här olika rörelserna har gemensamt, oavsett de här väldigt olika metoderna, vare sig det är slasha suvdäck eller kasta potatismos och soppa på tavlor eller färg på privatjets eller sitta i en väg eller strejka från skolan eller sådär, så har ju alla mött en växande grad repression och skärpta rättsliga repressalier och inte minst en väldigt stigmatiserande och demoniserande retorik. Så jag tänker det, alltså den här kombon av de här tre grejerna tänker jag är lite intressant att tänka på i koppling till den här rädslan vi pratade om i början, som man kanske då kan börja förstå som något slags mål liksom. Den här systematiska kriminaliseringen som det ändå är av miljö- och klimataktivism, den har ju verkligen ökat de senaste åren. Jag tänker på, alltså det var inte många veckor sedan de här Just Stop Oil-aktivisterna fick så sjuka fängelsestraff, 4-5 års fängelse. De hade ju inte ens utfört den här aktionen, men de planerade att utföra, jag för mig det var en vägblockad typ.
Vänta, fick de 4-5 år för att de hade planerat någonting som de inte hade genomfört?
De kan ju också ha ägnat sig åt någon typ av liknande, men det här var ju spinnen, men det är ju helt oproportionerligt, speciellt när under samma tidsperiod så de här, det som nästan blev sådana raspogromer runt om i England och Nordirland, som där folk totalt liksom brände upp bilar och restauranger och misshandlade folk som var på väg till jobbet, och där folk fick så en bråkdel av de straffpålägg som de här klimataktivisterna fick liksom. Alltså det säger ju någonting att den juridiska apparaten, att repressions, alltså den polisiära repressionen och att det här jättekraftiga mediala stigmatiserandet är så extremt mycket tuffare.
Men är det inte också sjukt liksom att alla är liksom överens om att, typ alla i alla fall, är liksom överens om att vi befinner oss i en total, alltså en klimatkris. Och ändå så kan man liksom utsätta folk för sån enorm repression. Alltså jag menar, det är liksom i en fråga där ingen tycker att de har fel. Alltså folk kan vara så, ja det är lite onödigt att man kastar färg på en tavla, eller det är lite onödigt att störa den här stämman. Men det är ingen som tycker så här, ja, pump that oil. Eller det är i alla fall en väldigt liten del.
Ja.
Och ändå kan man kan utöva så mycket repression mot människor som liksom av gemene man inte är klandervärda liksom. Mm. Det är lite sjukt.
Ja, det måste ju vara det här som är liksom the end goal liksom. Alltså det är därför jag tycker de demoniserande, stigmatiserande elementet av det blir så viktigt. Att det handlar inte bara om att trycka ner, alltså att fängsla och misshandla klimataktivister. Vi ska också underbygga deras pålitlighet.
Och
ja, precis. Liksom. Mm. Mm. Och söndra rörelsen, splittra den. Men det är inte, det här har ju skett världen över. Det har skett i Indien, och, alltså bara de senaste åren. Indien och Tanzania och Chile inte minst. Men även i alltså, Kanada, USA, Australien har ju verkligen sett den här typen av repression också. Men det händer ju även här i Sverige, mm. som vi var inne på. Vi har ju, ja, men som du sa, klimataktivister som får tuffare straff, och tonläget i debatten är ju på ett helt annat sätt idag. Mm. Men så här, jag stötte på en förklaring som tog sin början i Latinamerika. I Latinamerika har repressionen mot miljöförsvarare, alltså den har ju varit stenhård länge.
Ja.
Alltså, jag vet inte hur många mord på miljö- och klimataktivister per år det varit i Latinamerika alltså i många, många år.
Mm.
Och det finns en solklar koppling till att det ganska ofta är ursprungsfolk som lever på det här, alltså i de här områdena, kring de här naturresursrika områdena, och har liksom sin claim till det här landet liksom. Och man har exploaterat skiten ur de här naturresurserna på ursprungsfolkets land. Och jag menar, sen de första kolonisatörerna anlände och multinationella företag, alltså vill ju helt enkelt fortsätta kunna utvinna naturresurser utan att behöva störas av ursprungsfolks anspråk på landet eller andra jobbiga miljö- och människorättsaktivister liksom. Men det har ju lett till en enormt våldsam repression över hela kontinenten. Men då har jag stött på ett case för att den här metodhandboken, om man får säga så, tillbaka till det här lite konspiratoriska, men det är svårt att inte tänka att de här, alltså att regeringarna världen över lär av varandra.
Mm.
Det är så pass likformat i hur man möter den här växande frustrationen kring klimatkrisen.
Så du menar liksom att det finns en överförbarhet bland liksom de här landgrabbing och striderna kring liksom de lokala bönderna och de multinationella bolagen i Latinamerika, att det finns någon överföring där till hur både stater men också fossilkapital, om man ska använda det begreppet, bemöter aktivister här i Sverige?
Ja, för häng med!
Mm.
I början av 2000-talet öppnades en gruva i Marlin i västra Guatemala. Jag har ingen aning om jag uttalar Marlin rätt, men det får våran sydamerikanska podd rätta oss på då i så fall. Nej, men vi har ju fått en skitbra ny podd i stallet. Horisontes, vi får prata med dem någon gång, tycker jag. Men skitsamma, i Guatemala så öppnade den här gruvan. Lokalbefolkningens protester mot gruvan.
Förlåt, är det då före eller efter inbördeskriget i Guatemala? Jag tror att det är precis efter inbördeskriget. Då. Så det är ju en enormt våldsam situation i Guatemala, och inbördeskriget var ju väldigt, väldigt destruktivt för ursprungsbefolkningen.
Inbördeskriget ska ha tagit slut vid 1996, så vitt jag förstår. Men självklart, när ett krig är över så finns det ju företag som gnider händerna, för det finns ju naturresurser där också såklart. Och år 2000 så öppnade en gruva som mötte protester då från lokalbefolkningen. Och de här protesterna besvarades med våld, men framförallt med då hårda straff och den här nitiska lagföringen. Det var inte bara att spöa på de som protesterar, utan det de gör är också helt plötsligt extremt olagligt och viktigt att lagföra. Men det räckte inte, utan det var just den här viktiga grejen med att skapa det här svåra stigmat som fullföljde den här förföljelsen. Och den här kombinationen av de här tre ingredienserna har då helt söndrat samhället kring Marlin. Så långt efter att gruvan är borta idag så är lokalsamhället jävligt sargat. Med jättestora problem med alkoholism och liknande problem. För man liksom upprotade, man ska säga, de här samhällena och splittrade dem genom den här trion metoder. Så den här stigmatiserande propagandan, upptrappad kriminalisering och våldsam repression har då prövats sedan dess och jävligt framgångsrikt världen över, skulle man kunna säga då. Att man känner igen den här handboken om och om igen under de senaste 20 åren. Och ja, men idag så ser vi det liksom ske i flera länder i Europa och i Nordamerika också.
Kommer du komma in på en helt ny sak, terrorlagstiftning? Det tänker jag, tänkte precis säga att med terrorlagstiftningen så blir ju repression väldigt lätt. Liksom, på väldigt små grunder. Men det har man ju i och för sig redan tidigare i Latinamerika. Liksom väldigt hård förföljelse och repression av liksom väldigt små övertramp, eller vad man ska säga, som får så enorma sociala följder.
Ja, exakt.
Och också en enorm social rädsla liksom, för att det man gör får så otroligt stora effekter.
Ja, men precis. Man är helt plötsligt ett hot mot hela samhället då, med den logiken.
Mm.
För tidigare i år kom en grej. Alltså EU har en kontraterrorismkoordinator. Det är liksom, det verkar vara ett typ rådgivande organ till Europeiska rådet. Så de ansvarar för att koordinera EUs kontraterrorism genom att bland annat föreslå policy till rådet då. Men de släppte en rapport i början av förra året där de nämner bland andra då NDG Lände, XR och Just Stop Oil. I en antiterrorpolicy så nämns de här organisationerna.
Det är verkligen så repression, alltså som fruktansvärd repression, att ta ett begrepp som börjar med liksom, ja men du vet om terrorattentaten i Madrids tunnelbana.
Mm.
Liksom sån, det händer jättefruktansvärda saker som man bara, det här måste vi slå jättehårt mot. Och så använder man det mot personer som har hungerstrejkat och kastat orange färg på konstverk. Alltså ja. Det är någon sån otrolig oproportionerad repression på ett sätt som är liksom helt bizarrt.
Ja, men det är ju helt skruvat. Men för precis som du säger, alltså den här rapporten nämner precis de metoderna. Att vandalisera privatjet med färg och hungerstrejka och vägblockader och sånt. Kasta soppa på konstverk. Alltså rapporten medger att det inte i dagsläget utgör skäl för att klassa som terrorism.
Men de bara, om vi får lite mer makt så kan vi klassa lite mer som terrorism och så kan vi göra världen lite sämre för alla som bor i den.
Kopplingen, varför de är med i rapporten eller varför de legitimerar det eller varför de nämns vid namn, alltså det är ingen lång rapport det här, men de här organisationerna nämns specifikt. Alltså man lyfter risken då att det här är en fertil mark för radikalisering. Kan du tänka dig något så hemskt?
Mm-hmm.
Så de här fredliga miljöorganisationerna riskerar att infiltreras av våldsamma, anarkistiska, extremistiska element.
Förlåt, det är inte så att de radikaliseras som de blir mer och mer ledsa, utan det finns liksom en liten grupp av våldsamma, anarkistiska, extremistiska element som bara finns någonstans i samhället och letar efter den perfekta organisationen att så, vad heter det, entra.
Ja.
Det är det som är teorin.
Ja.
Det är en jätterolig teori.
Jag tror det är ganska effektivt. För att det man gör är att man sätter dem på samma kontinuum, samma skala av hot då. Så i ena änden har man skolstrejker och typ ungdomsförbundsdebattartiklar eller någonting, jag vet inte. Och i andra änden så har man ett diffust, jättevåldsamt terrorismhot.
Så förlåt, risken för radikalisering.
Mm.
Det är liksom argumentet för risken för radikalisering. Det är liksom argumentet, det börjar med en silversked eller vad det heter. Det börjar med en knappnål och slutar med en silversked. Det är liksom det som är argumentationslinjen. Det är därför vi ska förtrycka barn som skolstrejkar.
Ja, det är en inkörsport till att...
spränga tåg.
Ja. Så man skiljer på mer liksom fredliga typer av aktivism och civil olydnad. Men sen så är det en glidande skala där det här sabotage och sånt är ju då mycket farligare.
Men inte det är också en jätteglidning hur man ser på civilsamhälle och liksom, för att alltså bara för 5 år sedan så sa man liksom civil olydnad, det är grunden i ett demokratiskt samhälle typ. Och,
ja.
Och så tittade man på så, du vet så människor som samvetsstrejkar i typ, vad kan det vara, nu kan jag inte komma på något. Men du vet så, folk som hungerstrejkar mot sin regim eller ja men den typen av liksom man tittar på civil olydnad och så, det som liksom individens möjlighet att göra uppror i någon slags repressionsapparat.
Mm.
Och nu så sitter man och är så civil olydnad, det är typ, alltså det är roligt för att då skulle de ju verkligen varit så suffragetterna, de ska vi bara sarinmörda för de är terrorister hela bunten. Alltså det är helt bisarrt.
Men så är ju någon slags liberal historisk syn alltid, att man kan införliva tidigare hot för att de har blivit en del av gängse, alltså ja men ta ANC och Mandela till exempel som är sån klassiskt, alltså alla liberaler älskar och åberopar dem, så vi har mänskliga rättigheter och fred och allt sånt här gillar vi, men det var ju ett fruktansvärt motstånd mot de metoderna och personerna och rörelserna när det begav sig.
Ja, det är ju en hemsk borgerlig tendens.
Ja men alltså det blir ju då, den här rapporten eller liksom den här logiken då, om man lämnar rapporten lite, är ju ytterligare ett steg i den här stigmatiseringen av klimatengagemang då.
Jag minns med liksom kravallerna i Hamburg 2008 var det väl eller något sånt.
Mm.
När, jag tror det var G20-möte i Hamburg eller så. Då gjorde man också väldigt så mycket så att det var massa kravaller och det var massa folk som brände bildäck och hade, liksom när man skulle prata om det här då skilde man väldigt tydligt ut liksom de som är fredliga mot de som är våldsamma liksom. Och så kallade man då, alltså jag tror att tyska medier kallade dem för så, kan det vara så terrormarscher eller det var något sånt våldskapare eller terrorskapare eller något sånt liksom.
Mm.
kanske så gewaltmarscher eller något. Jag kommer inte ihåg. Man skilde ut dem väldigt tydligt. Och så var man liksom så, men de här, eftersom de är så våldsamma och så är det här kanske som man pratar om terror. Kravallmarscher kallade man dem.
Mm-hmm.
Kravallmakare liksom. Det här är bara liksom någon slags karneval. De bara, det är bara liksom ren dumhet. Det är bara människor som är destruktiva.
Så som anarkism och anarki snarare ofta porträtteras i amerikansk populärkultur.
Ja, precis. Man kastar lite Molotov-cocktails liksom och skriker tjoho! Liksom.
Alla bara springer runt och typ har sönder grejer och varandra och så.
Det jag tänkte på det i alla fall var att man liksom var så, och så finns det de som är fredliga. Och det tänker jag är verkligen den här skillnaden på Fridays for Future när de strejkar och Greta när hon blir tagen av polisen liksom för att hon blockerar. Det är samma liksom uppdelning där. Det var väldigt tydligt att man var så, eftersom de håller på så här så kommer man liksom inte hantera något politiskt claim eller någon politisk vilja eller något sånt. Jag tyckte det var intressant för att det är ju väldigt, det är ju hemskt, men de här raskravallerna i Storbritannien är ju extremt politiska. Det är liksom människor som vill att andra människor ska ut ur landet och liksom vill mörda människor och försökte ju mörda människor på väg till jobbet liksom. Men alltså även brödkravaller är ju politiska och det är så konstigt att vara så när det här är inte längre någonting som är politiskt.
Det är ju att göra det till bara rent våld och avpolitisera det och ta ifrån det dess agens och möjlighet att ställa politiska krav och sånt.
Mm.
Att utmåla det som någonting som bara är något slags kaos.
Men liksom, som också typ är ett samhälle som inte vill hantera. Alltså jag menar ett väldigt lätt sätt att undvika den här typen är ju att inte ha politik alls. Alltså man bara har en polisstat.
Ja, det är ju drömmen för det här gänget ju. Men vi är kvar i skalan tycker jag, för det är just att det är en flytande skala eller en glidande skala, att det är ett sammanhängande kontinuum som man placerar allt det här i någon typ av blob av hotbild är ju ett sätt att demonisera varje uttryck för politiska krav från makten och mot kapitalet liksom.
Mm.
Oavsett om det görs då i en liberal demokrati accepterade former som liksom skriver en skylt och säga ja, sluta, till att sabotera någonting eller liksom öka trycket med att öka hotet och så vidare. Och när man gör det inom ramen för den här typen av liksom sekretisering med terrorismstämpeln. Även om man inte stämplar de här grupperna som terrorister så misstänkliggör man dem så till den grad att det ökar ju verkligen befogenheter vad gäller avlyssning och då rättslig repression eller förföljelse. Det blir ju legitimt då om man kan hitta en logik för att nej, men om vi inte stoppar det här, om vi inte motar detta i grind så blir det här kaoset du pratar om. Det här är liksom bara rena avpolitiserade våldet som bara exploderar överallt. Det här var egentligen en passus med terrorgen, men jag tycker den är intressant i sammanhanget för att en rebellmamma blir inte anklagad av liksom någon slags mainstream-tyckande idag för att kanske vara en våldsam terrorist, men hon placeras i en hot, liksom en potentiell hotbild där hon bakas ihop med de här mer provocerande metoderna liksom. Det är ju en del av logiken varför man kan skrämma en tjänsteperson som sitter protesterar mot klimatet till att typ så lämna sitt jobb eller helt sluta prata klimat privat liksom. Jag tycker nästan man måste ha de glasögonen. Vi har då ökad polisbrutalitet vid klimatprotester, ökad rättslig repression, även då vid fredliga klimatengagemang världen över. Och det här är alltså kraftigt ökade misstänkliggörandet och stigmatisering av personer som ägnar sig åt klimatfrågan i offentligheten eller i sin yrkesroll då.
Men är det inte också intressant med kontrasten mellan, ja men så, rebellmamman, hon är med i, ja men då, rebellmammor som är en sån strejkar och sjunger sånger på demonstrationer och så. Alltså han sa väldigt så gullig och lite ohotande typ av aktivism får man ändå säga. Den är liksom väldigt så snäll. Och så blir det liksom sammankopplat med det här kravallmarschen eller liksom den möjliga radikaliseringen. Och sen så samtidigt så har vi typ så de här, vad kallar du det, raskravallerna i Storbritannien. Och då har vi typ så svenska politiker på så högerkanten som är så, ja, jo, men de har ju rätt. Alltså det är liksom, det är en sån otroligt liksom att de som är så supersnälla, de blir liksom uttalat liksom demoniserade och förföljda där. Och sen så har man alltså så otroligt extrema saker som händer, men som på något sätt accepteras. Och det handlar ju inte överhuvudtaget om vad som är ett hot, eller, utan det handlar ju om att det finns ett högerextremt politiskt projekt där man har intresse av att liksom extremism aktivistmåla alla typer av vänsterprojekt eller progressiva projekt. Det är inte ens vänsterprojekt liksom, utan det är all form av sån progressivitet kanske, ja. Eller vad man ska säga.
Men man behöver ju typ uppfinna de här hoten då.
Ja,
för
precis.
Hotet är ju inte, alltså rent objektivt, det är ju inte en samhällsomvälvande kollaps då från deras håll, eller liksom en omstörtande revolution. Nu kanske jag låter pessimistisk, men jag menar bara rent objektivt vad som sker just nu. Mm. Men det är ett missnöje, det är en frustration, men man gör om det till ett jättevåldsamt hot. Även de mest fredliga, mest så harmlösa yttranden av de här kraven eller missnöjet och frustrationen, till att det hänger ihop med det här enorma hotet som vi liksom har levt med som en del av diskursen i flera decennier nu, som är det här, den stora faran, den stora ondskan. Typ. Mm. Men apropå det då, så tycker jag alltså den här vinkeln, alltså den här idén om att det skulle liksom en metodhandbok som på något sätt har spritts från Centralamerika världen över, det tyckte jag var en intressant vinkel, men jag tycker man kan lika gärna se det som en del av en bredare våg av repression, alltså mot populära rörelser för demokrati och fred och rättvisa generellt. Liksom. Det är ju därför vi pratar om Palestina-kopplingen.
Mm.
Alltså repressionen mot Palestina-rörelsen har ju varit enorm också. Det var ju bara förra veckan som de här skotska aktivisterna fick något års fängelse var, till exempel.
Mm.
Polisvåldet i Tyskland, fängelsedomarna då i Skottland. Men det är framförallt intressant kopplingen med det här allmänna misstänkliggörandet av stödet för Palestina generellt.
Mm.
Alltså en kefje är liksom en terroristsymbol då.
Trots att det är ju inte en symbol för politisk alignment i Palestina, utan det är en symbol för Palestina liksom.
Ja, och sen så får man ju köpa att det har ju blivit en politisk symbol i dagens kontext. Det är klart att det är det i någon bemärkelse, men just det här splittrandet genom det här stigmatiserandet och misstänkliggörandet. Vill man att palestinska barn ska sluta lemlästas, så behöver man försvara sig från anklagelser om antisemitism och att man stöttar Hamas till exempel. Jo, men jag tänkte på, i koppling till det här bredare repressionsmönstret eller vågen.
Mm.
För visst är det intressant att tänka klimat, hur det specifikt har applicerats på klimatrörelsen. Men jag tänker på fenomenet antikommunism som en liksom väldigt löst, sammansatt, liksom flytande, ideologisk. Jag har inget jättebra sätt att förklara vad jag menar med detta utan att låta väldigt så att jag är inne i konspirationstänket. Men det man i första hand kopplar antikommunism med är ju liksom kalla kriget och den här logiken att vi måste stoppa spridningen av kommunism på alla sätt. Och det gav ju upphov till en mängd metoder och en logik som återfanns världen över. Utan att det kanske fanns någon marionettförare någonstans, så återkom de här väldigt, väldigt snarlika metoder av misstänkliggörande och projicering av skumma grejer man kanske själv sysslade med om man var en säkerhetspolis eller en högergerilla eller en regering i globala nord som globala syd, för att trycka ner allt från fredliga studentprotester eller liksom ett projekt för att utbilda barn på landsbygden kopplades ihop i ett hotkontinuum med sovjetisk revolution, eller maoistisk revolution, kommunistisk världsrevolution. Och det här gav legitimitet och skäl till att utföra enorm repression mot alla former av progressiva rörelser och krav. Och man kunde motivera och mörda, alltså i slutändan världen över, miljontals människor under de här premisserna och fruktansvärt mycket försvinnande. Varför jag tänkte på det, för jag läste Vincent Bevins bok för några år sedan, den här Jakarta-metoden som just handlar om en så globalt antikommunistiskt projekt, liksom hur det liksom, den studsar världen över för att splittra och slå ner alla de här populära rörelserna. Demokratiskt valda socialdemokratiska presidenter som blir liksom bortskifflade i en vinkning och så vidare. Jag tycker det är intressant att förstå, alltså kalla kriget i den tappningen är ju över på något sätt, men jag tycker det är intressant att tänka antikommunismen som ett fortlevande ideologiskt projekt som är så diffust. Det är ju ingen som, alltså, som skulle säga, ja, men jag tillhör den här antikommunistiska strömningen så.
Nej, men alltså det du, eller för jag menar det, skillnaden är ju att det fanns en supermakt liksom som var Sovjet liksom. Eller jag menar, för att så här har man ju väldigt tydligt hållit på med antiterrorism liksom. Mm. Fast man har ingen så, man har väl haft olika konspirationer om vad är liksom ondskans centrum på något sätt. Men när man använder den typen av argumentationslinjer och metoder på klimatrörelsen, man har liksom inget egentligen begrepp om liksom vad är den här ondskan. Och man har ju inte heller något subjekt, alltså det finns ju ingen sån superklimatstaten.
Men logiken var ju inte, varför jag tycker ändå att det inte är galet att tänka i de termerna, är för att logiken handlar inte om ett rejält hot om en kommunistisk världsrevolution, utan om de egna politiska intressena.
Mm.
Av alltså att låta de här stora företagen kunna fortsätta exploatera naturresurser på platser där man gjort det tidigare och kunna få göra det ostört. Man vill kunna utöka repression generellt för att behålla kontroll Men jag menar inte att alla de här iterationerna av klimatprotester är ett kommunistiskt hot mot en liberal världsordning, utan att det finns en logik i att skapa de här hoten för att skapa spelutrymme för repression.
Mm, men precis.
Om jag lät som en vänsterflummare i tidigare avsnitt så...
All out flum. Ja. Nej, men det är ju klart att någonstans så måste man ju skapa ett hot av klimatrörelsen, för man har så, det vi vill göra är business as usual, det vi vill göra är fortsätta bränna de här fossila bränslena och bränna ner planeten, och så har man en rörelse som är så, det låter som en dålig idé. Jag tycker vi ska ha en levbar planet. Mm. Om man då ska kunna liksom försvara sitt projekt som inte är försvarbart. Liksom det går inte att försvara. Då måste man ju istället svartmåla sin motståndare. För det är ju ett jättestort problem för fossilindustrin liksom. Alltså alla vet att den suger och måste bort. Och då måste man ju hitta sätt att liksom, kan man åtminstone säga, ja, de har ju inte fel, men de är terrorister.
Mm.
Då har man ju hittat ett sätt att oskadliggöra.
Ja, men vad jag kanske snarare far efter än att försöka föra i bevisen så antikommunistisk världskonspiration, så handlar det snarare om, ja men skit i det begreppet då, men tendensen att förtrycka de här olika rörelserna med så pass liknande metoder och logik, både i, alltså i retoriken och i det praktiska, alltså våldsamma förtrycket ofta, alltså från sidan av demokrati och rättvise försvarare och klimatkämpar och sånt, så tycker jag det finns en extremt viktig poäng i att se hur lika de är och att känna igen sig i de andra rörelsernas situation. För det är ju det jag menar, att vad gör man med en så till synes allsmäktig repressionsapparat som verkar vara världsomspännande på något plan, även om det inte är en koordinerad grej, så sker den ut efter samma principer och med någon slags samma mål på något sätt. Och ser man det på det sättet så blir ju svaret att solidarisera sig mellan de här rörelserna.
Mm.
Ja, vad jag säger är helt enkelt att Greta har rätt igen. När hon går från att prata om att vi ska lyssna på klimatvetenskapen till att ställa skarpa krav på politiker och fossilkapital till att alliera sig med ursprungsfolk och med Palestinarörelsen, så möter ju hon också, som du var inne på, väldigt svår repression. Men det är där det politiska utrymmet finns, tror jag, att brygga de här rörelserna. Allt ska inte blandas ihop till en och samma kampanj, men vi måste förstå att den repressionen som sker någon annanstans mot någon annan är mer eller mindre samma repression som sker mot mig här. Liksom. Och att, alltså jag tror att det är oundvikligt att den insikten växer liksom.
Jag tror att det inte bara är liksom en strategi, utan jag tror också det är någonting man tror väldigt mycket på. Liksom att högern blir liksom rasande av klimatrörelsen. Och inte bara för att klimatrörelsen är så organiserad mot ens intressen, utan att man typ så genuint tycker att fossil infrastruktur är typ lika mycket värt som människor.
Ja.
Alltså, och att klistra fast sig på en flygplats, det är liksom lika dåligt som att spränga människor. Jag vet inte, nu bara droppar vi en massa böcker här, men har du läst, det finns en bok som, är det typ Rebecca Solnitz eller något sånt som har skrivit en bok om vad händer i kriser? Liksom. Då kollar hon på så historiska kriser, och det kan man också kolla på typ så New Orleans. Liksom. Att det är det människor gör när det sker en översvämning eller en kris eller något sånt, är att man går och knackar på sin granne och frågar, jag vet att du har reumatism, är du okej? Typ. Men det staten gör är att den är så, i det här grannskapet så har folk fått slut på mat, så nu har de gått in i den här butiken och hämtat mat. Det här är ju stöld, så nu ska vi skjuta dem för att de inte svälter utan löser problemet att de svälter. Och jag bara tänker att när man tittar på hur man bemöter klimataktivister, så tror jag också att det genuint finns en liksom, det här är människor som förstör saker som man då tycker är typ lika viktigt eller viktigare än människor. Typ. Alltså det är ju, högern är ju ett så extremt projekt där de är så, vissa människor är värda någonting och vissa är inte alls värda någonting. Alltså det är ju både jätterasistiskt, men det är också så, den här personen stod i vägen på en motorväg, då får man köra in i den. Och det tror jag alltid finns i det här ganska totalitära upprätthållandet av ordning liksom, att en människa är typ så ganska lite värd jämfört med ordningen som den bryter typ.
Om man ska ta på allvar då att de här olika rörelserna som på något sätt liknar varandra världen över men ställer olika krav, möter väldigt liknande typer av repression och förtryck och demonisering. Ju mer temperaturen höjs, jag menar det pågår ett folkmord som mer eller mindre påhejas av större delen av västvärlden. Och i den mån det inte finansieras och beväpnas och hejas på så sker det med dess goda minne åtminstone. Och klimatkrisen eskalerar allt medan vi liksom, det sker inte tillräckligt mycket där. Och repressionen ökar så temperaturen stiger ju hela tiden. Frågan blir hur mycket man har råd att känna efter och recensera olika typer av metoder och uttalanden och skeenden. Alltså det finns självklart definitiva gränser. Liksom. Rasism i en Palestinarörelse är ju liksom oacceptabel. Men har man råd att i en sån här konfliktsituation inte stötta metoder som man själv inte hade tagit del. Jag tror fler måste börja ställa sig den frågan och inte vara så, men det kanske, ja det är jätteviktigt att vi stoppar fossilkapitalet men en motorväg kanske ändå behöver rulla. Eller det är ju ändå det här plexiglasskyddade konstverket, det är ju tråkigt när det ser ut så som det gör, även om klimatet såklart är tråkigt. Alltså jag tror fler behöver fundera över om man måste mer kategoriskt bara backa.
Mm.
Alltså backa i bemärkelsen stötta, inte backa som i ta ett steg tillbaka.
Ja, men jag tror verkligen på att man alltid ska stötta. Eller ja. Alltså, det är så otroligt kraftfullt att försöka tvinga folk till avståndstaganden, till splittring, till delegitimera det man gör.
Mm.
Så jag tror att det är, man måste hela tiden vara så, försvara klimataktivismen, tror jag verkligen på.
Ja, men åt andra hållet också, för jag tycker ändå att man kan hitta någonting positivt i den här soppan då, att jag upplever att klimatrörelsen som någon slags helhet är mognare idag i den bemärkelsen än för 10 år sedan.
Mm.
Återigen exemplet med Greta och andra delar av klimatrörelsen som gör en jättetydlig koppling till förtryck av ursprungsfolk och rasism i en bredare bemärkelse och fossilkapitalet som en fiende och en rasistisk ordning som en fiende. Att jag tror att steget är kortare för klimatrörelsen att stötta då och solidarisera sig med andra rörelser som är långt bortanför frågan om en klimatomställning. Alltså skulle hamnkonflikten som så här 2019 som sammanföll med gasterminalsblockaden skett idag, kanske det hade skett en större solidaritetsrörelse kring det till exempel. Ju mer temperaturen höjs kommer den typen av, nu är det corporate snack, men synergier blir nödvändiga men också självklara tror jag.
Men jag tänker att det också är liksom när, jag vet inte vad du menar med när temperaturen höjs, om det är repressionen eller om det är graden i liksom,
ja, det råkar ju sammanfalla
fysiska
då,
men, graderna. Ja. Liksom. Men jag tänker att det också handlar om att det, allt mer, alltså, att det allt mindre är en osynlig social konflikt och det allt mer är en synlig social konflikt. Jag tänker att det är också därför det här har varit en fråga som har skapat radikal aktivism på andra ställen i Sverige länge. Liksom, för att det har varit mer synligt. Men det är mer och mer synligt att det är en, liksom, en social konflikt som sätter liksom, jag tänkte säga samhällsklasser mot varandra, men det är kanske inte det jag menar. Men, jo, det är nog det jag menar. Ja, men hela den bilden av klimataktivisterna som blockerar en gata. Var det i Borås och en man i bil som försöker köra preja, alltså döda dem. Och, eller var det en Palestina-demo? Det var en Palestina-demo. Ja, men, helt fel.
Ja, men precis. Det var en, men, och de blockerade inte gatan i bemärkelsen att de sitter
säkert. De hade en demo. Som precis.
Men jag tänker, alltså om man kan säga någonting om dels relationen till rädsla men kanske framförallt då en väg, alltså för vi vill ändå hitta, inte bara prata om hur eländigt allting är utan ha någon slags liksom idé om att, ja men vad gör man med den här rädslan och vad gör man i en sån här situation? Så nu har jag redan sagt det några gånger men jag tror ju att det enda riktiga motgiftet mot en sån här allomfattande liksom skräckapparat är ju solidaritet. Det är ju tjatigt, eller i mitt eget huvud är det tjatigt för det är så på något sätt självklart och lågt hängande och det är självklart att säga att de typerna av sammankopplingar av de här kamperna är det som är bra liksom. Men det kanske ändå tål att sägas att våra rörelser behöver stå på sig där.
Mm.
Och en förföljd, uthängd fredsaktivist behöver försvaras av en bred klimatrörelse lika mycket som en förföljd och förtryckt klimataktivist som fängslas orättvist måste försvaras av en bred vänsterrörelse och inte minst av Palestinarörelsen som växer nu och verkligen har ett momentum globalt. Och det gäller ju det stora såväl som i det lilla då. Som i liksom en tjänsteperson eller en journalist som skräms bort från sitt arbete. Det är inte enskilda händelser och det är inte frågor som står frikopplade från varandra. Just på grund av den här logiken av kampen mot det här enorma förtrycket liksom.
Jag hade en kollega som kom in på mitt rum och var på jobbet och var jätteledsen för att för att det dör barn i Palestina och ingen bryr sig. Alltså det är ändå en känsla, och det är samma sak med klimatet liksom. Det brinner upp och ingen bryr sig. Det tror jag är en känsla som jättemånga människor sitter i. Och samtidigt sitter de med den här otroliga rädslan liksom. Det finns en otroligt hård repression, så många människor vågar liksom inte ens säga så. Varför bryr ingen sig? Alltså där tror jag att det finns jättemycket handlingsutrymme. Jag tror generellt att vi behöver solidaritet och typ självsäkerhet. Liksom vi pratade om att journalister är rädda för att sticka ut och liksom säga någonting som, om man nu lever i den högerextrema hegemonin, så kommer det vara obekvämt att utmana det. Och där behöver vi solidaritet med varandra och mod. Mm. Det är ju superbanalt, men jag tror typ att det är viktigt. Och typ också att nu när vi har en politik som är så inne på repression, våld, att också ha mod, solidaritet och typ medmänsklighet. För att vi har typ just nu en regering i Sverige som gjort sin grej att vara onda. Att vara typ ondhetssignalerande. Det bara känns som rent taktiskt, känns det som att man bara borde kunna trycka på typ så att vara gullig och medmänsklig, för det är...
Ja, men gullig och medmänsklig men inte svag liksom. Just. Nej. Att mod och solidaritet är helt centralt då, ihop med att vi är gulliga och goda och medmänskliga. Men okej, mod, solidaritet men, och medmänsklighet.
Bara ett så här medmänsklighet som i liksom alla gånger man bara, det dör människor i Palestina och folk bara, stöttar du Hamas? Man bara, nej, alltså det dör folk i Palestina. Alltså på det sättet tänker jag att man kan komma jättelångt på det.
Och hjälpa varandra att stå på sig liksom.
Mm, precis.
Hör ni det allihopa? Där har vi receptet. Nu fixar vi detta. Det var det från Motståndets natur. Mm. Stötta Radio åt alla på Patreon.
Vad gullig.
Så kan det bli fler poddar.
Mm.
Tja.
Tja. Motståndets natur.